Jag vet inte om du, precis som jag, just nu väljer att begränsa nyhetsintaget. Jag inser att jag måste göra det för att orka ta in det som sker just nu utan att gå sönder. Det är allt för många saker som pågår just nu, både i vårt eget land, i vår egen stad, men också i hela världen, som är så fruktansvärt att det är svårt att ta in. Det gör ont. Det är ont. Det gör ont både för enskilda individer som drabbas, men det gör ont också i själva samhället, det som är vårt vi. Varje gång som någon utvisas eller välkomnas, så förändras vi. Det gör något med oss. Jag begränsar nyhetsintaget för att inte bli alltför avtrubbad, för jag vill fortsätta att känna. Känna både smärtan över det som sker och glädjen över det vackra jag ser. Jag vill elda under min vrede och tillsammans med andra hitta konstruktiva kanaler för att låta den vreden bli en helig kraft. För den kraften behövs idag. Den kraften är ett skydd mot den maktlöshet vi annars så lätt drabbas av. Temat idag är kampen mot ondskan. Och jag kan säga att det var inte lätt att skriva predikan igår. Jag började och jag började om och jag höll på och raderade och hade mig. Och nu får vi se vad det blir. Ni får ta emot det som det är. För det kanske är så att det är för att det känns så viktigt som det var svårt att hitta orden. Vi måste både orka och våga prata om det som är svårt, och till det hör ondskan. Vi behöver prata om våra respektive tankar om vad ondska är och hur vi kan hantera det vi uppfattar som ont och de konsekvenserna som blir. I Bibeln möter vi det grekiska ordet diabolos och det hebreiska ordet satan, som båda har liknande betydelser. De översätts ofta med orden åklagare eller förtalare, eller också mer bokstavligt med den som splittrar eller kastar isär och delar någonting med våld. Ondska är något som skapar splittring. Jag tycker att det är ett ganska bra sätt att förstå ondska och tänka kring ondska. Och det här kan ju finnas både i mitt eget liv. Allt ifrån det som splittrar mina tankar och gör det svårt att fokusera, till andra saker som gör att jag inte känner mig hel. Men det är också det som drar isär oss människor och som skapar ett vi och dem tänkande i samhället. Tankar om att en del människor skulle vara mer eller mindre värda än andra. Här finns också en annan aspekt av det onda. Bilden av åklagaren och förtalaren. Och jag tänker på den där försåtliga rösten som ibland viskar i vårt öra. Den där som sitter på vår axel och säger de där jobbiga sakerna. Den som viskar att vi inte är tillräckligt bra på något. Egentligen är du en bluff. Tänk om de andra visste hur lite du egentligen kan i det här ämnet. Ibland gör den där rösten tvärtom och vill övertyga oss om att vi skulle ha rätt att trycka ner någon annan. Att jag har rätt att ge igen och hämnas, eller att mina behov skulle vara viktigare än någon annans. Till och med Jesus blev utsatt för den där rösten. Om du nu är Guds son, kan du väl göra de här stenarna till bröd? Följ mig och du ska få hela världen för dina fötter. Änglarna kommer att passa upp dig. Och den gamla reklamstrofen ekar i mitt huvud. För det är du värd. Because you are worth it. Parce que je le vaux bien. Jag tänker inte att djävulen i sig är en person, utan en kraft som många andra som drar i oss. Vi har alla förmågan att göra ont eller gott. Ludvig Igra, psykoanalytiker och författare vars föräldrar överlevde förintelsen, reflekterade mycket just kring ondskan. Och för honom är synen på ondska en fråga om ansvar. Om ondskan var någonting utanför mig själv som tar över mitt jag, då är ju inte jag längre ansvarig för mina handlingar. Han skriver: det onda jag tillfogar en annan människa är något jag kan begrunda och i bästa fall ångra. Om min ondskefulla handling däremot betraktas som ett uttryck för inneboende ondska, avlastas jag ansvaret för mina handlingar. Det var ju ondskan som fick mig i sitt grepp. När vi ser på oss själva som individer som kan göra onda och goda handlingar, kan vi också möta människor som gjort onda handlingar utan att förvandla dem till monster. Och det här perspektivet tänker jag är extra viktigt när det idag talas om att fängsla barn som visserligen begått fruktansvärda brott, men som fortfarande är just barn, inte monster. Människor som behöver hjälp att se vad som är rätt och fel, sant och falskt. Ser vi på oss själva som individer som kan göra både onda och goda handlingar, skapas dessutom ett utrymme för möjlighet till försoning och en väg vidare för både offer och förövare. Mitt i allt detta finns Jesus. Och för mig är inte Jesus bara en historisk person som gjorde fina och goda saker. För mig är Jesus en påtaglig verklighet. Någon som visar oss på alternativa sätt att leva. Och hans främsta alternativ stavas kärlek. Kärleken som i motsats till splittring strävar efter att föra samman och skapa en helhet i mångfald. För Jesus är kärleken grunden till allt, eftersom Gud är kärlek. Gud skapar genom kärlek. Gud går bredvid oss människor i kärlek och vill finnas med oss också i det allra svåraste svåra. När människor berättar om sina möten med Gud eller Jesus är det ofta just kärleken de beskriver. Ibland i kombination med ljus och värme. Jag kände mig så totalt älskad. Så totalt sedd som jag aldrig blivit förut. Och det var en kärlek som gick rakt in i mig, djupt in i botten av mig själv. Och efteråt såg jag på människor på ett annat sätt. Jesus återkommer gång på gång till kärleken och utmanar oss att älska. Ni har hört att det blir sagt, säger Jesus vid tillfälle. Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Bibeln talar om kampen mellan ont och gott. Alltid med grundtanke att kärleken är starkare än hatet och att ljuset lyser i mörkret. Det finns alltid ett hopp. Även när det ser som mörkast ut. Ludvig Igra skriver: något inom människan måste överröstas och övervinnas när hon tillgriper våld och blir grym. Grymheten är inte främst en instinkt eller ett biologiskt fenomen utan en företeelse som växer fram ur den mänskliga kulturen. Det växer fram ur den mänskliga kulturen. Och jag tänker att den tanken och erfarenheten stämmer överens med det jag läser i Bibeln. Ändå så ser vi hur splittringen blir allt starkare i samhället och att människor i alla tider har använt våld och förgripit sig på varandra. Och jag kan inte låta bli att undra vad det beror på. Varför? Vad är det som gör att vi dras till något annat än det som gör oss själva och andra gott? Är det de snabba belöningarna? Den välpolerade ytan? Rädsla för att inte passa in? Handlar det om makt? Eller normer? I dagens episteltext om församlingen i Laodikea som varken är varm eller kall finns några bitar som är intressanta. Jag tycker att i den här texten som kanske kan verka lite märklig i språket så finns så mycket som påminner om vår tid idag. Laodikea var en rik handelsstad som under antiken var känd för sina banker och sin textilindustri där det tillverkades mattor och kläder. Den svarta ullen från Laodikea var känd för sin kvalitet och staden så tillverkades också en mycket omtyckt ögonsalva. Av brevet förstår vi att församlingen som finns här har präglats av det materialistiska tänkandet som hela staden bygger på. Tanken att det du äger och kan visa upp utåt ger status, identitet och trygghet i livet. Visst känns det igen? Ytan. Längtan efter trygghet. Längtan efter att vara någon. Men författaren till brevet vill sticka hål på den här tryggheten och skriver: du säger att du är rik och inte saknar någonting och förstår inte att du är fattig, blind och naken. De tre orden korresponderar med stadens tre ekonomiska pelare: banken, ögonsalvan och textilindustrin. Fattig, blind och naken. Och författaren trycker på en punkt och frågar: vad är egentligen viktigt i livet? Och samma fråga behöver ju vi ställa oss också idag, hela tiden. Vad är viktigt i livet? Vad är det vi ska prioritera och vad ska jag prioritera? Jag tror att vi är många som brottas med frågor om livsstil, konsumtion, hållbarhet, yta och djup. Vanan, möjligheten och bekvämligheten påverkar oss. Och det är svårt att bryta mönster. Det är lätt att känna att det lilla jag gör spelar väl ingen större roll, eller hur? Men det gör det. Det spelar faktiskt roll, det vet vi. Motsatsen till det materialistiska tänkandet är att koppla identitet och tillhörighet till någonting annat än yta. Jag kan äga allt, bo i ett slott och ändå vara hemlös i mitt inre. Jag kan få hur många likes som helst på mina konton och ändå vara ensam. Djupt ensam. Och i texten så pekas på kärnan. Gemenskap och tillhörighet. Och den utmanar läsarna att fördjupa relationen till varandra och till Jesus. Jesus som står i dörren och bjuder in till gemenskap och säger: se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. I Matteus evangelium finns en scen där Jesus beskriver en rättssal dit alla människor kommer vid tidens slut och får stå till svars för hur de har agerat. Och han säger: jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig, och jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då frågar människorna omkring honom: men när hände det? Jag vet inte om att jag har gjort det här för dig. Och får svaret: sannerligen, vad ni har gjort mot någon av dessa mina minsta, de som är mina bröder och systrar, det har ni gjort mot mig. Och vet ni, jag tror att det ofta är så här. Ofta gör vi gott utan att vi ens tänker på det, för att det faktiskt är självklart för oss. Men vad skulle hända om vi faktiskt tänker på att göra gott oftare? Ja, men då skulle ännu fler saker hända. Martin Luther King, baptistpastorn och människorättskämpen, sa: det mest tragiska är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad. Återigen, vi har alla förmågan att göra val. Så låt oss välja att göra gott så långt vi bara kan. Tillsammans. Låt oss välja kärlekens väg. Amen.